Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Jo, tack med samtiden. Podcasten produceras av Starwood. Dagens gäster är vi själva. Och avsnittet är en fortsättning på det förra girighetssamhället. Så lyssna gärna på dem i följd. Vi kom på att vi hade glömt att ta upp vissa saker i förra avsnittet. Men det fortsätter egentligen på samma linje vad det gör med ett samhälle när vi har låga skatter för de allra rikaste och vi har en medelklass och en arbetarklass som betalar för större delen av samhället. Och vad de här inkomstskillnaderna gör med hårdheten med mer i samhället. Och för att inte tala om försämrad sjukvård som jag nyligen har råkat ut för och bankernas girighet som den lilla människan i form i det här avsnittet av Stig har råkat ut för. Och banker som då tjänar otroligt mycket på ränta och kortavgifter med mer och kontantlösa samhället. Det är inte gratis här podd, så vill man stötta oss så swisha 123-535-4857. Jag repeterar 123-535-4857. Alla bidrag är välkomna. Man kan också stötta oss genom att köpa vår öl Cyril och Stig Olut, som stavas O-L-U-T, som finns i ordinarie sortimentet på Södermalm, i Enskede och i Nacka. Men går också att beställa på systembolaget.se från specialsortimentet, så har man det i sitt närmaste bolag eller ända upp till dörren inom 3-4 dagar. Dock har det varit sån stor efterfrågan så att ölen är nu i princip slutsåld, så att tillgänglig att beställa tror jag det blir först möjlighet till att göra egentligen i slutet av september, för att säga med säkerhet 27 september, lagom till Oktoberfestivalen. Man kan också stötta oss genom att gå in på podstore.se och beställa t-shirts, kaffemuggar, hoodies eller kultur, varför inte kulturpåsar. Avslutningsvis kan man väl säga att då också man kan stötta oss genom att köpa våra böcker på bokus.com. Jag är aktuell med pocketversionen av En resa genom krigets Ukraina. Den finns också som inbunden då med foton, men inte med efterordet uppdaterat. Den finns också som ljudbok. Vill man gå och skriva kurs som vi ska försöka få till i Berlin, säg i november, kanske slutet av november realistiskt, då mailar man cyrilochstig@gmail.com. Och det handlar om 4 dagar för 6000 kronor, en torsdag till söndag. Och man mailar cyrilochstig@gmail.com. Ja, idag sitter vi hemma hos mig, Cyril, här på Kungsholmen. Och vi har precis ätit 2 kurdiska kycklinggrytor som min vän Gian var här i går och lagade åt mig och min son. Vad tyckte du?
Men det var väldigt gott. Nej, men alltså, min syn på kurderna är ju att jag ända sedan 1980 när jag var i Turkiet och blev bemött av kurder. För att det var ju då alltså ganska farligt där, va? Alltså det var ju, det här var innan militärkuppen. Och jag var ju där för att studera hur det var med syrianerna som levde i Midyat. Och när jag kom tillbaka till Diyarbakir så var det ju oklart när jag skulle ta upp vårt flyg, va? Då fick jag hjälp av kurder som sa, du kan komma hem till oss och vi gör en middag. Och sen kollar vi med folk på flyget när det plan går, va? Och det har hänt mig flera gånger sedan här i Norden, va? I Danmark till exempel, att kurder har stannat och skjutsat mig och så. Alltså de är väldigt vänliga.
Ja, jag fick ju vara med om det när jag var i Syrien och Roja, liksom hur de bjöd. Alltså de försörjde ja, mig med mat och allting. Och sen var det väl mest ost och oliver eftersom det var krig. Men innan strid så var det, då var det kebab och grejer.
Ja, nej, men alltså jag uppfattar att det är fullständigt skandalöst att ett folk som är alltså jämsides med oromofolket i Etiopien, som är cirka 30 miljoner människor.
40 miljoner i kurd.
Ja, men då är det, alltså, jag tror att de är ungefär jämstora. Mm. För man kan inte riktigt räkna på dem i Etiopien. Alltså romafolket som talar ett kushitiskt språk, närmast besläktade med somaliska, är alltså inte besläktade annat än väldigt långt tillbaka med amariska som talas i Etiopien. Och de här människorna, som är ändå 30 miljoner människor, ungefär som kurderna, har inte fått tala sitt språk.
Mm.
Och det tycker jag
naturligtvis. Gör det också att de är bra berättare som kurden, att de har muntlig tradition och skattar litteratur och poesi? Och
jag kan inte svara på det, men alltså, jag upplever att det måste finnas en sorts internationell rättvisa. Folk, stora folk som är så stora som är 30-40
miljoner. Ja, man snyftar ofta om Palestina. Om Palestina, så har Palestina haft det svårt och fått ut så mycket. Men de är bara 6 miljoner.
Liksom. Ja, men alltså det här är ju helt enkelt skandalöst. Varför får de inte ett land? Och det går tillbaka till engelsmännen som helt enkelt förnekade dem det.
Sen har de för mycket inbördes strid. Det märker man själv bara och att de liksom bråkar med varandra trots att de till och med nästan flesta är vänster. Men det jag kan säga där om, efter jag gjorde den här boken, en rapport, från fronten mot IS som fortfarande går att köpa på hos Netto Kanner. Så kurdiska föreningen som tyvärr nu flyttat från Fridhemsplan, de bjuder mig på gratis mat livstid.
Ja, men det blir bra.
Okej, men hur har du haft det i sommar då?
Alltså det har ju varit ett ganska omtumlande upplevelse jag har varit med om efter att jag blivit bestulen av ett bedrägeri. Jag tänkte att jag skulle kunna, jag har skrivit det här idag, jag tänkte publicera det här i Expressen. Jag har skrivit en kort text.
Ja, idag är den 14 augusti där vi sitter, men vi kommer inte släppa det här från om en eller två.
Ja, så då hade det redan kommit i Expressen. Men jag kan läsa det här.
Mm.
Tisdagen den 18 juli 13.41 får jag ett sms från din bank. Hej, vi misstänker obehörig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på tel 4685-59-16-897. Jag trycker på det anvisade numret. En man svarar, förtroendeingivande, överklass göteborgska, en typisk bankmanröst. Jag frågar vad jag ska göra. Han ser till mig att flytta 29 999 kronor från mitt sparkonto, det stora kontot, till det kontot jag använder till kortet och bankomaten, det lilla kontot. Jag gör så, då säger han till mig att göra det en gång till. När jag frågar varför svarar ni inte genast? Reflexmässigt stänger jag samtalet. Pulsen är om möjligt ännu högre. Jag har en Nordea-app på mobilen. Jag trycker på kontaktnumret. Man svarar nästan genast. Jag får veta att jag har blivit utsatt för ett bedrägeri. 32 000 har försvunnit från mitt konto. Jag har blivit lärd att jag aldrig ska lämna ut mitt sexsiffriga nummer, ett slags ID-nummer, till någon, inte ens min bästa vän. Att jag däremot kan använda mig av det för covidpass och allt möjligt annat, bara ingen ser vilka siffror jag trycker på. Det har jag aldrig heller gjort. Vid tre tillfällen besöker jag polisen. Det är mycket vänliga. Jag får klart för mig att det här är ett vanligt förekommande problem. Vid tre tillfällen besöker jag också Nordeas kontor på Hamngatan. Timslång väntetid, ganska kaotisk miljö. Jag har försökt få till stånd ett möte med min bankman, men det går inte, citat, förrän i höst någon gång, slutcitat. När jag påtalar att jag tänker skriva om det här, får jag till svar, citat, men det är väl fint om du kan få in en blänkare någonstans, slutcitat. Efteråt har jag fått höra att banken inte kommunicerar via sms. Men den 23 juli får jag just ett sms från Nordea. Jag förstår faktiskt inte hur banken annars skulle kunna nå mig. om inte med telefon, sms eller mail. Efter att det här hände har det varit flera nyheter i Rapport, i pressen, om de här bedrägerierna. I dagsläget skulle jag antagligen ha hört varningsklockor ringa redan när jag fick detta osaliga sms. Men samtidigt, jag förstår faktiskt inte riktigt vad jag gjort för fel. Ska jag bestraffas för några minuters bristande gard, allmän misstänksamhet, med 32 000? För mig är det en stor summa. Det dyraste jag har köpt i år är en ny tv för drygt 12 000. Jag är på många sätt och vis en privilegierad person. Jag är frisk. Dessutom händer det mig oftast varje dag att folk på gatan eller i bussen tackar mig för vad jag har gjort. Men det hjälper inte. Det här har rivit upp ett sår för mig. Det handlar om förtroende. Om jag stoppar in pengar på en bank har jag föreställt mig att jag kan få tillbaka dem. Förr i tiden var det vanligt med bankrån. Men det var inte så att det var mina pengar som försvann. 2 dagar efter den 18 juli fyllde jag 68. Jag är alltså ganska gammal. Men inte så att jag uppfattar mig som senil. Ändå har jag blivit osäker om hur det är med det. Förra veckan skulle jag tillbaka till Stockholm efter en kusinträff vi har haft i nu mer än 30 år. Just i år i Kroksjön utanför Skellefteå. Men när jag skulle checka in bagaget fungerade inte den kod jag hade i mobilen. Jag fick hjälp av min syster Birgitta. Det var 2 koder, en fyrsiffrig, en någonting annat. Säkert hade jag fått hjälp av personalen om inte hon hade varit där. Det finns ju vänliga människor. Men jag kan inte komma ifrån att jag tänker på alla ännu äldre pensionärer som finns här på Lilla Essingen. En man i röd keps, 86 år. Jag får hjälpa honom med att köpa ett paket cigaretter. Det är en man som har arbetat ett helt liv. Idag ganska hjälplös. Vad är det för ett samhälle vi har skapat? Vad är det för krafter som ligger bakom det här samhället?
Ja, jag tänkte, ja, just lite sådär, för jag tänkte vi döper det här samhället till Girigsamhället del 2 och fortsätter lite med Cervenka kommer vi göra och prata om ekonomi och hur, men också ett Sverige som håller på att krakulera eller kaos. Jag har varit med om en liknande grej. Min son som är fotbollsspelare fick vänta, axeln gick ur led, han fick vänta, jag är på jobbet. Han fick vänta 2 timmar på ambulans och innan sa de att han skulle resa sig och gå till Sankt Göran fast jag bor 4 kvarter ifrån. Han kan inte ens ta sig ner i porten. Sen säger de att vi ringer sammanlagt 24 gånger, en gång var 10:e minut var. Ja. Han svimmar av också en gång och ena stunden säger ambulansen att antingen säger de att han visst kan ta sig dit själv eller att de har viktigare saker att prioritera. Och det är ju liksom... Bara för att de nu polisen har gått hårt åt gängskjutningar och såna här grejer och det belastar vården. Det här är ju ett resultat som att eller att Fredrik Reinfeldt sa att öppna våra hjärtan. Att förlossningsvården, jag förlorade ett barn 2019 i 8:e månaden. Ingen upplyste om att mamman då som var 45, att alla kvinnor över 39 bör gå specialistmödravård. En italiensk väninna sa i Italien råder om att du ska ligga still. Det var ingen som upplyste henne om det. Och min mormor ett år efter ambulanser hade privatiserats och hon som var för privatiseringen verkligen, hon fick ju lida av det då för det tog en timme innan ambulansen. Jag sov och sen den natten som av en slump och fick höra en primalskrik då i hjärtattack och det tog en timme för ambulansen att komma och sen blev hon alldeles sig själv och dog inom 10 månader. Så jag menar, allt det här med samhället, alltså alla drabbas nu på något sätt, ja. Förutom de allra rikaste kanske.
Ja, det jag liksom frågar mig, det är ju varför det inte finns något politiskt parti som reagerar över någonting som de flesta svenskar upplever som är fel. Va?
Mm-hmm.
Alltså, jag förstår inte varför. För det har ju kommit fram efter det här hände mig, veckan efter. Så det har kommit massa nyheter om att det är, alltså, jag sa att det var 17 000, men det är tydligen mycket mer, va? Kanske 40-50
000. Ja, det är nästan som Gud sänder en till med att vi fick domen. För dagen efter du berättade för mig, om en slump står en träffade jag en snubbe som jobbar egentligen, en svensk som är kriminolog och data IT-tekniker och i vanliga fall jobbar åt banker i London, men han har blivit headhuntad hit till Sverige för att det är såna problem att reda upp med en bank då, jag kan inte säga vilken det är, med om det här. Så att det är tusentals människor. Och han sa att hade det varit ditt företag, ditt nya bokförlag Ars eller någonting, och du öppnat bankdosan, då hade du inte fått tillbaka. Men det fanns en HD-dom från i fjol som bör då alltså vara prejudikat, där att om inte du har haft något syfte och ge pengar, så ska banken vara skyldig. Och faktiskt som Cervenka skriver i sin bok och säger, så ger ju pengarna, men det är ju sjukt att pengarna inte är dina, det är banken som har ansvar över dem så länge de ligger där. Och bankerna har ju tjänat så mycket pengar, de vill ha ett kortsamhälle, för att som jag sa till dig, när vi ger ut en pocket på ett stort förlag, då är det ju bara 11% royalty, vilket betyder att Mastercard eller Visa eller Amex, de tjänar mer, och ihop med banken tjänar mer än vad vi får i royalty. Så det är otroliga höga inkomster bankerna får, även om de tjänar på att låna ut så mycket nu, så när räntan höjs så tjänar de också på det. Och de vill ju inte ha, och sen, och på att ha ett kortsamhälle då, framförallt alla avgifter, så de kan inte skylla på att det rånades lite, att det rånades för mycket värdetransporter. Det är ju det här de tjänar på ett kontantligt samhälle. Men vad händer, som Cervenka säger, när alla vi kommer ta ut sina pengar? Då blir det som i Latinamerika, att banker går i konkurs på riktigt, och till och med hänt i USA, skriver Cervenka om någon bank och
ja, Schweiz. Alltså, det är ju inte så att jag tycker att det är, det är inte så att jag tycker att det är ett bra scenario. Så det drabbar ju hela samhället. Men det jag inte förstår är att de politiska ansvariga inte är mer liksom stressade av att det här händer.
För nu är det ju också samma människor. Min son visade ju mig på den här gangsterrapparen Alexej, som sitter för 1,8 miljoner i ett sånt där kortbedrägeri. Han bara, felet jag gjorde, eller det var så lätt att göra, för att vi fixar på ett sätt som, så det är samma alltså grupperingar i, som har med gängkriminaliteten som också ligger bakom det här. Där jag var i HD och vittnade för en tjej i höstas som sa kunde att liksom topparna i Turkiet där, som inte har utlämningsavtal, eller i Spanien och sånt, och sitter och är brainen bakom de här. Han sa då att felet jag gjorde, det var att jag inte gjorde som vi brukar göra, att man begär om 10 000 hit och dit, för då ringer inte banken ens och kollar, som de inte gjorde med dig. Annars, om det är för stor överföring, gör de det. Och men nu har ju de sagt till dig också att de inte ämnar att betala tillbaka.
Nej, jag vet. Alltså,
men vi har ju fått advokathjälp här, så det ska vi gå.
Ja, nej, men alltså, jag känner mig, alltså, grejen är den att jag känner mig, hur det än går, va? Så känner jag mig ju kränkt.
Mm.
Alltså lite grann som...
Utsatt för ett övergrepp.
Ja, men lite grann samma sak som människor som har varit utsatta för ett inbrott.
Ja.
Och upplever att det är en kränkning. Och det kan man verkligen förstå, va?
Och så är det ditt faktum som man ska belägga sig själv också.
Ja, men samtidigt som... jag menar, samhället måste göra någonting åt ett inbrott.
Mm.
Problemet är att idag har vi sån galopperande kriminalitet att polisen inte prioriterar såna saker. Mm. Som bedrägeri eller inbrott. Mm. Och det gör att vi vanliga svenskar känner oss ganska skyddslösa.
Vilket du gör när jag la upp om det här med vad som hade hänt min son och mitt barn och min mormor med sjukvården. Men även med inbrott och sånt. Jag såg en vän till Carl-Johan Malmberg la upp om det också, och folk ser det där också. Att i andra länder, i Tyskland eller Italien, skriver folk kommentarer, där agerar man direkt vid ett inbrott eller om en axel går ur leda, att ambulansen kommer.
Ja, nej, men jag tror att det har hänt under de senaste kanske 5 åren, en slags nedmontering av samhällets insatser. Och vad det där beror på kan inte jag spekulera över, men jag kan bara konstatera att det är på det sättet.
Men sen har vi det som Cervenka säger, och det är därför vi vill göra en fortsättning. För jag har ju en av mina barnens kompisar till exempel som är höger och har ADHD. Han blev ju jätteupprörd när jag sa att vi var ett skatteparadis och sådär. Men det han inte tänkte på, det som Cervenka menar ju, det är ju att det är arbetarna och medelklassen som betalar hela samhället. För att vi har en hög lönebeskattning. på om du tar ut en vanlig lön. Och du har en hög moms, 25%. Jag, Anders Opendal var ju skrev på ett synopsi i Rom till exempel. Trots att vi har fått också, som The Guardian skrev, gått till att få Europas sämsta valuta. Mm. Så var det en tredjedel på allt du behövde. Vin och charkuterier och äta restaurang som vi behövde mot i Sverige. Medan jag också varit i Bryssel för att intervjua Sara Skyttedal. Det kommer här i veckorna i fokus. Där var det ju, å andra sidan, där känner man av valuta. Likaså i Köpenhamn. En öl går på 13 euro. Fast båda länderna är liksom västra Europas öländer. Då till och med öl i såsen istället för vin i Belgien. Medan samtidigt, och en kompis av Norge likadant. Fast å andra sidan går det en gin och tonic på 13 också. Men ändå.
Ja. Nej, men man kan fråga sig, alltså det jag undrar över, det är varför inte de som är politiker, jag tänkte på Elander, vars fru Aina Elander gick tillbaka med sina blyertspennor som tillhör statsverket. Mm. Och alltså även, jag menar, Olof Palme, han levde där i en liten villa. Och jag har ju varit hemma hos Kjell-Olof Feldt som bodde i en ganska anspråkslös villa i Nacka. Alltså förr i tiden så var det så att de som var politiker levde inget lyxliv. Va? Mm. Och i och med att de lever ett lyxliv som de gör idag, va, har de ingen som helst kontakt med svenska folket. Och jag förstår inte varför inte det måste värderas högre att bli älskad av sitt folk än att ha liksom en swimmingpool på tomten.
Ja, men som jag sa till Skyttedal, jag kan inte gå in för nära för det, för politiker, att när man intervjuar dem så bandar de in och jättenoga för att citera fel, och det ska man i och för sig aldrig göra som journalist. Men jag drog upp Cervenka om vinsten i skolfären, när till och med Kila översatte det som var Milton Friedman, alltså den här nyliberalismens fader kan man säga, försökskanin. Är det då att övriga världen har rätt, är fel, och vi har rätt i Sverige? Och då får man läsa artikeln att hon så att han kallade honom vänster, Cervenka, vänsterekonom. Men det tycker inte jag han är. Han är logisk. Det han menar också att vi har haft en inflation på, och det har vi haft över hela världen kanske, men på egendom, alltså fastigheter, som har ökat så att de rika blir ännu rikare. Men nu när räntan höjs i för sig för de som har blivit dumförklarade för att låna. Som han säger också, man lånar ut paraply när det är sol men tar tillbaka när det regnar. Så kommer kanske en del få gå ur hus. Liksom. Men de riktigt rika har ju fått sin värdeökning på bo. Vi har till exempel här med ISK-konton som man har fått valröster på. För att alla slipper skatt. Liksom, det är en schablonavgift på 0,3%. Men det är inte de vanliga medelklassen som sitter på 30-50 000. Som tror att de tjänar jättemycket på det här med skatt. Det är inte de som tjänar. För 75% av all egendom på de här ISK-kontorna. Det är de här 2% rikaste. Mm. Så det är det som menas med skatteparadis. Och att vi inte har... Att vi har som Nordeas vd, den här Björn Walser. Han flyttar från Finland för att i Finland har du arvsskatt och du har förmögenhetsskatt. Så därför flyttar han till Sverige. Så det är det som menas med skatteparadis, att vi är där nära. Och det är samma sak med, men nu när vi får en inflation på mat, då blir det de fattiga som drabbas. Eller en ensamstående mamma med, tänk ett barn. Du har en vän som är författare och disputerad, men han tjänar inte mycket som författare. Det är minimalt. Och hans fru är etablerad kulturarbetare. Men liksom, hon kanske vill säga att hon drar in 30 000 i månaden. Det ska hon försörja hela familjen. Höjd el på det. Och har man flera ungar, en limpa, ost och smör per dag och blir 150 spänn. Liksom. För familj.
Själv har jag väl en inkomst på ungefär 17 000 i morgon.
Efter skatt eller innan?
Ja, innan. Men alltså skatten är väl, då är det kanske 12 000.
Va? Alltså. Är det så lite? Ja. Men, alltså, men du har ju i och för sig haft en värdeökning, så du har ju det där som man har gjort, att liksom köpt. Det skriver Cervenka också, folks lägenheter har ökat i värde mer än vad de tjänar i månaden.
Ja visst, men det har
men nu kommer baksmällan
alltså. Men alltså visst, jag har ju då, alltså det var ju genom mina föräldrar jag fick köpa min lägenhet. Mm. Så att jag skulle inte klaga så. Och den har blivit mycket mer värd, eller ungefär tre gånger så mycket värd som den var när jag köpte den. eller när vi köpte den. Mm. Men alltså, det jag inte riktigt förstår, det är varför detta förakt emot vanliga människor, alltså människor som ändå har arbetat och som har gjort liksom rätt för sig, varför ska de idag ha en ekonomi som är så skral jämfört med de som är om sig och kring sig och har liksom garderat sig och som har tjänat pengar på alla de här sakerna och som verkligen har tänkt hur de ska kunna tjäna pengar. Det på något sätt är det osmakligt.
Jag har också fått ett samhälle där, jag märker det på min son nu, jag märker när jag jobbar som socialarbetare på nyexaminerade socionomer i 25-årsåldern att alla håller på att vill bli rika. Det är drivkraften. Det är till och med en undersökning som säger att det är viktigare än sex och resor och sånt för unga människor. Som, eller för vår generation kanske var viktigare. Så du har den drömmen, men inte hur du ska gå, att du ska arbeta hederligt, utan bara tjäna pengar. Och hur skulle ett samhälle gå om alla bara, visst det är kul för dem om de kan tjäna medelklassen och arbetarklassen också, men folk prioriterar egendom istället för vanligt arbete på något sätt liksom, eller drömmen om den stora vinsten.
Ja, det är återigen frågar.
Och krypto och sånt som aktier, det är bara, ja, bara förväntningar, mycket skurkar som drar till sig,
ja,
pengar.
Men det är återigen frågar mig, varför finns det inget parti? Varför finns det ingen vänster? Alltså som det är i dagens läge så är ju kanske inte vänster, utan kanske Sverigedemokraterna som står för en vänster, men även Sverigedemokraterna står ju inte upp för det, va?
Nej, men det kommer ju som Cervenka säger, det här kommer leda till, i Sverige har ju redan, det finns ju inga tv-människor länge som vågar sitta med en Rolex i tv, för att då blir det som i Latinamerika att de kommer och plockar den på det. Mm. Så vi har redan fått se den här backlashen, men backlashen kan komma riktigt att vi får högerextrema partier så eller populistiska, där Sverigedemokraterna är en västanfläkt, och vi kommer få vänsterextremister också. Vi kommer få, för vilka hackar du på när ett samhälle går dåligt? De som står lägst. Men det kan också bli tvärtom, att de som gör lägst gör revolution, att det blir som Mugabe, och att du konfiskerar egendom, ja, från de rika också. Så alla kommer drabbas.
Ja, det är det jag inte fattar. Varför är de inte mer medvetna om att en gång i tiden framför dig så kommer någon att knacka på din dörr?
Ja, men som sagt, som precis, att det är det jag menar. Och vi ser det, de flesta känner redan av det på något sätt. Och erfar det. Och vi också, och lägg till Europas sämsta skola, liksom. Från att ha varit ändå ett land som där utbildningen var prioriterad. Visst, vi har hög, som Kyttedal sa, att vi har den bästa skolan i friskolor, men det är ju också det som skapar polarisering. Att måste jag föräldrar med, som liksom, som min sons mamma som betalar stöddebadis, det får du dra av, stöddebadis och hemhjälp på rotavdrag och så här. Mm. Dit har bidragen gått.
Ja, vad ska vi göra? Men vi lägger ner.
Paus här, så fortsätter vi.
Vi lägger ner.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.